Här är kvart i sex ekot. Flera hårda knutar att lösa för NATO på veckans toppmöte. Terrorstämplade Hamas säger sig upplösa styret i Gaza. Och Trump bekräftar samtal med FIFA om avstängd amerikansk fotbollsspelare. Och nu kommer även skarp kritik från Svenska fotbollförbundets ordförande. I studion Julia Brynolfsson. Och vi börjar i Ankara i Turkiet där NATOs generalsekreterare Mark Rutte har hållit en pressträff inför NATO-toppmötet som inleds där imorgon.
The investment is there. And now we need to ensure that we are translating our economic might into military capabilities. Putting the cash to work.
Och vi måste omsätta den ekonomiska styrkan till militär förmåga så att pengarna får jobba, sa Rutte. Vår korrespondent Nina Benner på plats i Ankara säger så här om vad han sa mer.
Ja, men han sa apropå just militära investeringar att det kommer presenteras kontrakt värda tiotals miljarder under det försvarsindustriforum som också kommer hållas här i samband med mötet. Och det här fokuset på försvarsindustrin på investeringar, det hänger ihop med det skifte som pågår just nu där den europeiska delen av NATO är igång med att rusta upp eftersom USA så tydligt har aviserat att det är nya tider nu, att deras militära engagemang i Europa är under nedtrappning. I övrigt så talade Rutte om behovet av att fortsätta stödja Ukraina. Det är en fråga som kommer upp på mötet. Och sen talade han sig varm för just det skifte som pågår med europeiska länder som ju förbundit sig att öka sina försvarsinvesteringar rejält. Och det kommer också ske en genomgång här på mötet av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med de här planerna och hur sannolikt det är att de kommer att nå det mål som man kommer överens om på NATO-toppmötet förra året, som du kanske minns. Totalt 5% av BNP 2035 har länderna förbundit sig att lägga på försvarsinvesteringar, direkta försvarsinvesteringar, 3,5% av BNP.
Vilka är de främsta utmaningarna för NATO nu inför att ledarna ska mötas?
En utmaning är ju själva säkerhetsläget. Ryssland väntas även i år pekas ut som det största hotet mot Europas säkerhet i slutdokumentet. Och senast igår så skedde ju attacker mot Kiev med många döda som en påminnelse om det allvarliga läget. Sen så är det de interna utmaningarna. Generalsekreterare Mark Rutte låter ju optimistisk. Han avfärdade de flesta frågor på pressträffen nyss som handlade om oenighet mellan USA och Europa. Men det finns ju en spänning här där USAs president Donald Trump och hans administration ofta uttrycker frustration över sina allierade i Europa. Och frågan är om de är lika nöjda med hur långt de europeiska NATO-länderna har kommit i den här omställningen som Mark Rutte är.
Säger vår korrespondent Nina Benner som jag talade med för en timme sedan. Och i Ukraina har minst 21 personer dödats och fler än 50, varav flera barn, har skadats i nattens ryska attacker mot huvudstaden Kiev enligt ukrainska myndigheter. Ryssland genomförde attackerna med drönare och ballistiska robotar och ett bostadshus ska delvis ha kollapsat och människor tros vara fast under rasmassorna. Och Ukraina har i sin tur attackerat ett stort oljeraffinaderi i Omsk i Ryssland, uppger landets generalstab. Det ska ha börjat brinna i samband med attacken och enligt Ukrainas specialoperationsstyrkor är det den djupaste långdistansattacken som Ukraina utfört i Ryssland under tiden för den fullskaliga invasionen. Vi ska vidare till USA. Det stormar runt det internationella fotbollförbundet FIFA efter beskedet om att FIFA häver avstängningen av den amerikanska VM-stjärnan Florian Balogun. Beslutet från FIFA kom efter att USAs president Donald Trump tagit kontakt med FIFAs president. Och med nu vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Trump svarade för en stund sedan på frågor om det här. Vad sa han?
Ja, Donald Trump bekräftar att han personligen ringde upp FIFAs president Gianni Infantino kort efter matchen i onsdags. En match där den här amerikanska anfallsstjärnan Balogun alltså fick ett rött kort för stämpling, vilket innebär att man stängs av i en match. Trump säger att han ringde Infantino och bad honom se över avstängningen. Jag anser inte att det var en stämpling, sa Trump i ovala rummet nyss. Vi kan lyssna på vad han sa.
The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible.
Ja, ett rött kort. Jag visste inte ens vad det var, sa Trump. Men det var hemskt orättvist, tycker han, att ge det till Balogun. Trump hävdade också att han själv kan sport och därför kan bedöma detta. Och han hävdar att domaren som gav det röda kortet, att han är, citat, suspekt. Så här sa Donald Trump.
And this referee who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect.
Ja, domaren i den här matchen var brasilianske Rafael Claus. Han är suspekt, påstod Trump, utan att på något sätt förklara vad han menar med detta. Och Trump bekräftar alltså att han efter matchen i onsdags ringde FIFAs president, bad honom se över avstängningen av den amerikanska anfallsstjärnan.
Vad vet vi mer om det här samtalet?
Ja, det kommer också uppgifter i CNN och Politico om att Vita huset ska ha försökt förse FIFA med det man kallar för bevis för att kunna häva beslutet om avstängning. Vilka bevis det skulle vara är inte känt. Men igår söndag kväll så kom beskedet från FIFA om att man alltså häver avstängningen så att Balogun får spela i matchen senare ikväll i natt svensk tid när USA möter Belgien i åttondelsfinal.
Och det stormar ju rejält runt FIFA efter det här. Vilka reaktioner har det väckt?
Ja, det har kommit mängder av kritik och många frågor och anklagelser om korruption, om politiska påtryckningar nu när Trump verkar göra sig själv till huvuddomare mer eller mindre. Och Europeiska fotbollsförbundet UEFA har ju protesterat, Belgiens fotbollsförbund har protesterat. Och om USA skulle vinna den här matchen ikväll så kommer det här FIFA-beslutet hänga kvar som ett frågetecken. Frågor om vilken betydelse det hade att avstängningen hävdes och frågor också om hur det här beslutet egentligen kom till.
Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Och vi har med oss också Pontus Lind på Radiosporten. Nu har Svenska fotbollförbundet också kommenterat det här.
Ja, förbundsordförande Simon Åström är också mycket kritisk.
Fotbollen ska vara helt fri från politisk inblandning. Och när det gäller politisk inblandning i tävlingsregler så finns det både i stadgar och regelverk att det är förbjudet. Och det är så viktigt för fotbollens integritet och trovärdighet att man får sköta sina egna regelverk.
USAs president Donald Trump har nu bekräftat att han ringde FIFAs president Gianni Infantino för att ompröva beslutet att stänga av den amerikanska anfallaren.
Och därför, om politiken har en inblandan, oavsett var i fotbollssystemet det inträffar, så är det totalt oacceptabelt. Fotbollens regelverk behöver vara förutsägbara, de behöver vara transparenta och det är så viktigt för att skydda den integriteten för fotbollen. Och i det här fallet så upplevs det här alldeles för otydligt för många nationsförbund och därför är det ett stort problem.
Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström, reporter var Lukas Nordén. USA möter ju Belgien i natt här i svensk tid. Annars rullar ju VM vidare ikväll med ett riktigt stormöte i form av Portugal mot Spanien. Sportextra dessutom kryddat med landslagsbasket och allsvensk fotboll från 19 i P4 om du är intresserad av det.
Hälsa Radiosportens Pontus Linde. Du lyssnar på Ekot i P1. Klockan närmar sig 5:05. Det är guldläge för silver. Om en stund hör vi om ädelmetallens starka prisutveckling och om att allt fler vill dra nytta av den. Men först, terrorstämplade Hamas meddelar att rörelsen upplöser styret i Gaza efter nära 20 år. Beskedet lämnades vid en presskonferens i centrala Gaza idag. Bismillahirrahmanirrahim.
Hamas mediekontor meddelade idag måndag under presskonferensen vid Al-Aqsa-sjukhuset i centrala Gaza att Hamas upplöser det nuvarande styret. Enligt Hamas är syftet med det här steget att lämna över styret till en teknokratisk kommitté. Kommittén består av 15 palestinska representanter och uppges vara underställd Donald Trumps fredsråd där den amerikanska presidenten är ordförande. Trumps fredsråd säger idag att kommittén som ska styra Gaza också måste få kontroll över alla vapen i Gaza. Enligt rådet är principen en myndighet, en lag och ett vapen och att det är handlingar, inte luften, som är det avgörande. Hamas uppger också att anställda och tjänstemän utan politiska uppdrag blir kvar på sina tjänster för att undvika vakuum i det administrativa arbetet för myndigheter och samhällsservicen i Gaza. Beslutet är en del av avtalet om vapenvilan mellan Israel och Hamas. Sedan vapenvilan trädde i kraft förra året har Hamas vid flera tillfällen sagt sig vara beredd att lämna över styret i Gaza, men parterna har inte kommit överens om Hamas vapen. Samtidigt har Israel utökat sin militära närvaro i Gazaremsan. De israeliska attackerna har också fortsatt trots vapenvilan.
Rapporterade vår utsända Lorin Ibrahim från Erbil. Så vänder vi blicken mot Iran. Hundratusentals människor har idag samlats i Teheran för begravningsprocessionen för Irans högste ledare Ali Khamenei som dödades i en amerikansk-israelisk flygattack. Ceremonin är regimens största offentliga manifestation sedan kriget mot Israel och USA.
Ali Khameneis kropp transporteras långsamt genom den iranska huvudstaden på ett öppet lastbilsflak med glaskupol. Intill hans kista ligger fyra av de familjemedlemmar som dödades tillsammans med honom när kriget inleddes i februari med israeliska och amerikanska flygräder mot Iran. TV-bilder visar hur hundratusentals människor fyller gatorna och försöker ta sig fram till processionen. I värmen sprutar brandslangar vatten över folkmassorna som försöker nå fram till kistorna. Några ropar död åt USA, död åt Israel och bär röda flaggor, en symbol för hämnd. På plakat syns också bilder med hotfulla budskap mot Donald Trump och Benjamin Netanyahu. Flera höga iranska företrädare som inte syns till offentligt sedan kriget började gjorde ett ovanligt framträdande under begravningen. Där fanns bland annat den nya chefen för revolutionsgardet, Ahmed Wahidi, kuddstyrkans befälhavare Ismail Kani och den tidigare presidenten Mahmoud Ahmadinejad. Men Ali Khameneis efterträdare, sonen Mushtaba, lyste med sin frånvaro. Han har inte visat sig offentligt sedan han utsågs till Irans högsta ledare och ska ha skadats i samma attack som dödade hans far. Israels försvarsminister Israel Katz har varnat för att också sonen riskerar att dödas. Begravningen är inte bara en religiös ceremoni utan också ett tillfälle för regimen att visa enighet och styrka. Inför de utländska delegationerna läste särskilt utvalda koranverser upp, något som tolkats som ett sätt att skicka politiska budskap. Lina Mahlers, Beirut.
Över 1000 personer har gripits i en Europol-operation mot människohandel, uppger svensk polis som deltagit i den 5 dagar långa operationen som bedrivits i totalt 60 länder. 4 av de gripna var män från Göteborgsområdet och 2000 brottsoffer ska ha identifierats. Så ska vi fokusera på den norska framfarten i fotbolls-VM. Extra direktflyg från Oslo till Miami och en explosionsartad ökning av försäljningen på Norges barer och kaféer. Av framgångarna i VM ger norsk ekonomi en rejäl skjuts just nu. Det säger Geir Wik på den norska branschorganisationen för handel och restauranger, Virke.
Vi får tillbakemelding från våra medlemmar hur salgstallen knuses från tidigare år.
Ja, tidigare års försäljningssiffror är krossade, säger en något hes Geir Wik så här dagen efter Norges 2-1-seger mot Brasilien.
Det ger god omsättning både på restauranger, på kaféer, på serveringsstäder runt omkring i hela landet och på serveringsbud som levererar mat hem till folk.
Restauranger, kaféer och hemleverans av mat, ja, all försäljning har ökat, säger han. Volt är ett av företagen som levererar mat till norrmännen och de har fått slita hårt under matchdagarna. Vissa dygn har de haft en 400-procentig ökning, säger Christian Kamhaug som är kommunikationschef på företaget. Men det är inte vikingamaten som sålt mest utan snarare snabbmaten.
Igår och i natt sålde vi väl 10 000 hamburgare och något sånt som 6-7 000 pizza. Så det är alltså...
Reporter Erika Sundén. Silver har under det senaste året trumfat guld med en prisuppgång på cirka 70%. Och det har förändrat svenskarnas syn på ädelmetallen och många spekulerar för att göra vinst, säger Anna Wettje, silverspecialist på Stockholms auktionsverk.
Det är mycket fokus på just själva värdet i råvaran och det är helt krasst folk som vill göra en affär på silver. Så att det ser absolut annorlunda ut än hur det har sett ut tidigare.
Allt fler köper alltså på spekulation när silver skiner starkare än guld, åtminstone sett till prisutvecklingen det senaste året. Och trots en rekyl neråt de senaste månaderna är Anna Wettje inte säker på att vi sett pristoppen på silvret.
Ja, men givet hur osäkert det är i världen så är jag inte alls säker på att vi har det.
Och det historiskt höga priset har lett till att kulturföremål nu smälts ner för vinst och nya produkter inom bland annat industrin. Anna Wettje igen.
Det möjliggör ju faktiskt att mycket av det som vi älskar kommer att smältas ner och försvinna.
Och det borde ställa krav på antikbranschen, enligt Anna Wettje.
Det som är verkligen extra fint och intressant, och så måste vi ju ändå se till att inte det köps upp utan någon som inte sparar på det för framtiden.
Reporter Stina Olila. Börs och valuta. I Stockholm stängde den på minus 0,4%, London backade med 0,3% och i Frankfurt gick börsen upp med 0,2%. I New York har Dow Jones hittills gått ned med 0,1%, Nasdaq upp med 1,4%. En dollar kostar 9,65 kronor, en euro 11,02 kronor. Så byter vi ämne. Den klassiska sommarfestivalen där besökare kan tälta är sällsynt i Sverige idag. Vid helgens Roskildefestival i Danmark höjdes röster för en återkomst för tältfestivalerna även i Sverige. Gustav Ingerhage från Kulturnytt, finns det inga sådana möjligheter idag?
Ja, alltså det finns ju såklart tältplats då i anslutning till vissa festivaler, men de här stora festivalerna med egen tältcamping som Bråvalla, Hultsfred och Peace and Love är ju nedlagda. Och på exempelvis då Sweden Rock så är det husvagn eller husbil som gäller på festivalens egna camping då. Och ett aktuellt exempel den här veckan är ju Öland Roots som har en egen tältcamping, men festivalen kommer också att lägga ner då efter årets upplaga. Men enligt festivalbesökarna Tyre, Olof, Nike, Simon och Sara som Peter Nyheter har pratat med på Roskildefestivalen då i helgen är det just att bo i tält som gör det värt att åka till festivalen i Danmark.
Det är jättekul att tälta.
Det är mycket trevligare att kunna bo så här, ja. Och hänga liksom så här. Det gör man ju inte till exempel på andra festivaler i Sverige.
När det inte är tältfestival så en stor del av dagen så är man ju inte på festivalen utan man är hemma och man förbereder sig till att ta sig till festivalen. Men när man är här så är man ju på festivalen hela tiden.
Ja.
Vilket är en annan känsla.
Lite röster från Roskilde. Men vad beror det på att tält på festival har blivit så att säga utrotningshotat i Sverige?
Ja, enligt Pelle Andersson då som är verksamhetschef på organisationen Svensk Live så handlar det ju delvis om att det helt enkelt inte funnits någon större efterfrågan på den typen av tältcampingar, vilket ju såklart gjort att det också minskar. Man har helt enkelt inte behövt erbjuda det för att kunna locka någon publik då. Men Pelle Andersson menar också att det handlar om att om man ska erbjuda den möjligheten för besökarna att bo i ett eget tält, att det kräver resurser då som en del säkerhetsåtgärder och såklart då ganska stora ytor.
De här campingarna är väldigt sällan fullbelagda, vilket gör att jag tror att det som var att gå på festival på 90-talet kanske inte är samma sak som att gå på festival idag. Och egentligen handlar det inte om tält, det handlar väl om affärsmodellen. Det är liksom inte campingen i sig som har lockat publiken, och då tror jag att det är fler som har följt efter.
Pelle Andersson, verksamhetsledare på Svensk Live. Dessförinnan talade jag med Kulturnytts Gustav Ingerhage. Sverige har skickat 2 brandbekämpningsflygplan för att hjälpa till i arbetet mot skogsbränderna i Frankrike. Det är på begäran av EUs civilskyddsmekanism enligt regeringen. Det pågår ett 20-tal bränder i Frankrike, vilket har lett till att 10 000 personer fått evakuera. Och här hemma i kväll och i natt väntas regn i stora delar av Götaland och Norrland. I övrigt en del kvällsol och natten blir mestadels klar. Imorgon väntas allmänt mycket moln med regn eller skurar. Under eftermiddagen från Götaland upp över Svealand och Gästrikland risk för åska. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 10 och 15. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson och nu blir det radiokorrespondenterna Kina.